Jag, Paulus, skriver här med egen hand, jag ska betala. Och jag vill inte säga vad du är skyldig mig, nämligen dig själv. Ja, min broder, låt nu mig få nytta av dig som medkristen. För Kristi skull, gör mig lättad och glad. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda. Och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber dig om. En sak till. Ordna ett rum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni tack vare era böner ska få glädjen att se mig. Epafras, som också fångar här för Kristi Jesus skull, hälsa till dig, liksom också min medarbetare Marcus, Aristarchos, Demas och Lukas. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande. Amen. Varsågod och sitt. Det här är ju ett sånt personligt då engagerande brev. Det är väldigt lätt att dras med i Paulus liksom retorik här. För nog är han retoriskt skicklig. Man skulle inte vilja möta Paulus i debatt, känner ni det? Han frammålar sig själv som gammal och sliten och fånge för Kristi skull. Så lyssna på mig. Och så vill han inte påminna honom vad han är skyldig honom. Men det gör han ju ändå sen. Du är skyldig mig dig själv. Kom igen nu. Och sen på slutet någon sorts förtäckt hot, möjligtvis. Gör ordning ett rum åt mig. Jag hoppas nämligen att inte jag ska få glädjen att se er, utan ni ska få glädjen att se mig. Jag kommer snart. Alltså han är otroligt skicklig på att liksom debattera och föra fram sin sak. Men det finns också ett jättestort hjärta här. Det är mycket värme i det här brevet. Det är inte bara god retorik. Han sitter fången för evangeliets skull. Och jag tänker att det är evangeliet som förvandlar oss inifrån och ut. Det är evangeliet som förändrar samhällen. Det är evangeliet som förändrar världen. Men det sker inifrån och ut. Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav utan som något mycket mer än en slav. En kär broder, det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer ska han då inte vara det för dig, både som människa och som kristen? Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. En sak har jäckat mig när jag läser Paulus skrifter. Jag funderar på varför han i all sina dagar aldrig engagerar sig mot slaveriet. Varför går han inte in och säger att detta är ett orättfärdigt system? Varför gör han aldrig upp med den här saken att en annan människa ska äga en annan människa? Varför? Det känns liksom som ett ogudaktigt system. Vi vet att vara slav var inte att vara längst ner på samhällsstegen. Daglönarna hade det nog värre. En slav hade åtminstone tak över huvudet, mat på bordet och ett sammanhang. Men ändå, varför gör han inte upp med detta? Och ännu märkligare blir det när historikerna sen som studerar romarriket, det gör vi ju var och en vad det verkar nu för tiden, erkänner att en av orsakerna till att slaveriet faktiskt avskaffades så småningom i romarriket, det var den kristna trons framväxt. Det fanns många andra orsaker också. Men en av de bärande orsakerna, det var just att den kristna tron vann mark. Och värderingarna som den kristna kyrkan predikade, förkunnade, levde, gjorde att slaveriet avskaffades. Och det där finns en intressant dynamik i våran samhällstillvändhet och våran samhällspåverkan. Där det inte verkar som om vi kommer ovanifrån. Vi dominerar liksom inte från positioner i samhället. Utan när vi läser framförallt väckelsehistoria så vet vi att det är en gräsrotsrörelse som förändrar samhällen. Där evangeliet får ta tag i mitt hjärta och göra skillnad i mitt liv. Och ge mig en frihet från insidan. Paulus lägger ut texten om slaveriet i första Korintherbrevet. Det 7:e kapitlet och versen 17-14. Och här finns det ytterligare nycklar. Han skriver så här: i övrigt ska var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom. Sådan han var då Gud kallade honom. Det är den regel jag ger alla församlingar. Den som var omskuren när han blev kallad ska inte ändra på det. Och den som var oomskuren ska inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud är likgiltigt. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska förbli vad han var när han blev kallad. Var du slav när du blev kallad så fäste inte vi det. Och även om du kan bli fri så förbli hellre vad du är. Till slaven som har kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och lika så är den frie som har blivit kallad Kristi slav. Gud har köpt er och priset är betalt. Bli inte slavar under människor, bröder. Var och en ska inför Gud förbli vad han var när han blev kallad. Här finns uttryck som rör det inre livet. Frihet verkar vara en inre erfarenhet och det verkar vara den viktigaste erfarenheten. Att vara fri inombords. Det är som om Paulus säger, om du har mött Jesus Kristus och fått uppleva hans frihet, då kan omständigheterna vara hur som helst. Bry dig inte om det. Är du slav så förbli hellre slav. För du är Kristi frigivne. Du vet det. Och på något sätt är det som att han inser att den frihet vi har i Kristus, ingenting biter på den friheten. Kanske är det av denna orsak som alla totalitära stater och makter i världen är livrädda för de kristna. Och jag har funderat på hur det kommer sig. Dessa snälla, fredsivrande, försiktiga bönens människor som samlar med risk för att liksom förlora sina egna liv i små hemgrupper ute i skogen för att be och läsa Guds ord. De gör aldrig någon fluga för när. Och ändå är de så djupt fruktade av liksom stora arméer och en diktators ängsliga ledarskap. Vad är det som gör att man är så rädd? Kanske är det för att de märker att den där friheten de har, den finns ingenting yttre som kan rå på den. Och här tror jag att jag har en hälsning till någon som lever i ett yttre kaos. Kanske är du bunden av någon eller något. Där du bara känner att jag är inte fri. Kanske är det ekonomiska skulder. Kanske är det annat trassel som du har hamnat i. Och du bara känner att jag är inte fri. Evangeliet betyder att du är fri på insidan. Och när du har upplevt den där friheten så är våran tro att Gud kan gripa in i ditt liv och skapa frihet i ditt liv. Men först och främst är du Herrens frigivne slav. Du är Herrens frigivne slav. Och när den känslan infinner sig, då kan det storma ganska bra i våra liv. Då kan det vara ganska rörigt. Och ändå vet jag att jag är på en trygg plats. Gud har hand om mig. Det finns en berättelse om David i Gamla testamentet som är trogen sin tro i ett sammanhang där han inte fick vara det. Där han straffas med döden, kastas i den brinnande ugnen ihop med sina vänner. Snacka om kaos. Och när de andra tittar på de där tre grabbarna inne i ugnen så ser de en fjärde gestalt. En Gud som går med dem. Jesus är med dig. Mitt i stormen är han med dig. Mitt i kaoset är han med dig. Och det märkliga infinner sig att friden fyller mitt bröst trots allt. En mycket märklig känsla. Den känslan, den kan jag lova dig. Den vågar jag säga att den vill Gud ge dig. Att reda ut kaoset i livet. Sjukdomen, ångesten, det där som sliter i dig, det där som binder dig. Det kan jag inte lova. Det verkar som om Gud låter oss få genomlida sånt där emellanåt. Jag kan liksom inte förstå. Men jag kan lova att be för dig och jag kan lova dig att den där tron på Guds ingripande, den kommer att förändra situationer. Kanske inte så som vi tänkte, kanske inte så snabbt som vi önskar. Men en dag kommer han tillbaks och då ska han ställa allting till rätta. Det har han lovat. Evangeliet förvandlar inifrån och ut. Och så går det från hjärta till hjärta och så reser sig människor upp. Och så får man ordning på sina liv och så preterar man om. Och sen så liksom påverkas hela samhället knappt utan att vi ens vet om det. Så kan man i efterhand säga, det var ju de kristna. Det var ju baptisterna som införde demokrati i det här landet. Det hade de ingen aning om. Det tänkte de inte på. När de fick för sig att de skulle rösta i den där lilla bönegruppen i Vallersvik. Om vem som skulle vara pastor och vem som skulle leda och vart pengarna skulle gå. Och det är klart att kvinnorna ska ha sitt att säga också. Klart att barnen ska ha sitt att säga också. De tänkte inte på att de skulle skapa demokrati i det här landet. Men det gjorde de. Inifrån och ut. Sen tänker jag att evangeliet förvandlar oss tillsammans. Det finns något litet märkligt med det här brevet. Jag vet inte om du har tänkt på det. Från Paulus, fånge för Jesu Kristi skull, skriver han. Och från vår broder Timoteus till vår kära vän och medarbetare Filemon. Och till vår syster Apfia. Vår medkämpe Archippos och församlingen som möts i ditt hus. Nåd och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Jag vädjar för Onesimus, mitt barn som jag har fött i min fångenskap. Och så vidare. Alltså, det här är ett brev som handlar om relationen mellan Filemon och Onesimus. Men det verkar som om, ni vet det här som vi brukar leva efter i vårat land. Sköt du ditt och skit i andra. Det är liksom, det är våran melodi. Det verkar inte vara en nytestamentlig melodi. För det som är två människors privata egna angelägenheter. Paulus adresserar hela församlingen. Ta nu hand om det här. Ta hand om den där Filemon som kanske är arg för att hans slav har rymt. Hjälp honom. Ta nu emot den här Onesimus som kommer till er. Nu som en broder, inte längre som en slav. Och så skickar han tillbaks honom. Alltså jag tycker att det är mycket märkligt agerande av Paulus. Jag har sett filmer om slavar som flyr. Framförallt i Nordamerika. Och jag håller ju på slaven. Är ni med? Det är de som är hjältarna i berättelsen. Det är de som ska söka friheten i liksom, norra delen av USA. Gå över floden och vad det nu är de gör. För att, liksom, du vet, när ni har sett filmerna. Hur kommer det sig att Paulus tar Onesimus och så skickar han tillbaks honom liksom, där allting gick fel? För det gjorde det ändå i lagens strikta mening. Han kunde inte bara dra. Han förbröt sig där. Han lämnade ett sammanhang där. Och enligt dåtidens lag, hur vi än, vad vi än tycker om den, så får man inte göra det. Och dit skickar Paulus tillbaks honom. Med risk för att han möjligtvis skulle faktiskt kunna bli avrättad. Ni får tänka mig att Onesimus alldeles ny i tron. Alltså är det sant det de säger, de här kristna? Är de verkligen? Är det liksom, eller är det bara hittepå här nu? Han var ju trots allt min slavägare. Av någon anledning har han rymt. Kanske har han tagit något. Eller också kom han inte överens. Det var konflikt. Eller... Och till det där trasslet skickar Paulus tillbaks honom. Jag har några modiga vänner. Ganska många faktiskt. Som väljer att bearbeta sina liv i tolvstegsprogrammet. Det kan vara NA, det kan vara AA, det kan vara vi har en kristen variant som heter Celebrate Recovery. Där man på något sätt liksom verkligen försöker att bearbeta sitt liv så som det blev. Och tolvstegsprogrammets steg nummer 8 och nummer 9 lyder så här. Gör upp en lista över alla personer jag har gjort illa och bli villig att gottgöra dem alla. Vilka modiga människor ni är. De sätter er i den situationen. Och steg nummer 9. Gottgöra så långt som möjligt dessa människor personligen. Utom då detta kan skada dem eller andra. Kära vän som har blivit upprättad i Kristus. Du som har fått förlåtelse för din synd. Du som har fått ett nytt liv. Du som har en Gud som ser på dig med nya ögon. Det här är också platsen och gemenskapen för total upprättelse. Det här vi kan ge dig nytt förtroende, nytt liv, nya relationer. Och det är så smärtsamt att notera som pastor gång efter gång att när våra liv går sönder så orkar vi inte längre vara kvar här. Då drar vi oss undan. Skammen blir för tung. Blickarna tycker man är för långa och för mörka. Och sen är man inte längre en del av gemenskapen. Och den här gemenskapen är den enda platsen där du kan bli helt och fullt upprättad som människa. För här kan människor se dig i ögonen och säga, kom igen, vi kör ett varv till. Här kan människor se dig i ögonen och du får faktiskt upp... Min erfarenhet är av människosläktet så här långt i mitt 50-åriga liv. Det är att vi är väldigt, väldigt benägna att förlåta den som är brusten och ödmjuk. Vi är väldigt benägna och förlåtna den som kommer och säger, förlåt mig, jag har gjort fel. Och Gud förlåter dig. Jesus förlåter dig. Men det är i församlingen du kan få uppleva den där fullständiga upprättelsen. Och Paulus visste det. Om jag inte skickar tillbaks Onesimus till hans slavägare så kommer han ständigt att leva med det där gnaget. Att han rymde, att han flydde, att han stal. Jag skickar tillbaks honom och han gör det med full kraft, med full energi. Som om det vore jag själv. Nu, det är som att han liksom, nu tar du hand om honom. För det är en dyr broder. Och jag önskar så att vi kunde vara den gemenskapen. Att vi kunde orka att vara så som Paulus beskriver oss i Kolosserbrevets 3:e kapitel. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förbero någon. Liksom Herren har förlåtit er, skall ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Jag vet att vi inte är en perfekt gemenskap. Jag vet att vi inte alla gånger lever upp till detta. Men jag vädjar ändå till dig. Dra dig inte undan. Dra dig inte undan. Kom till församlingen. Bli upprättad som människa. Få nya hela relationer. Få möta mänskligheten igen. När allt gått sönder. Till sist då. Jag tror att evangeliet förvandlar våra hjärtan. Vi har läst det och jag läser det igen. Kanske är någon som behöver höra detta jättemycket idag, vad vet jag. Jag vädjar för Onesimus, mitt barn som jag har fött i min fångenskap. Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. Har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand. Jag skall betala. Troligtvis är det så att Onesimus hade stulit innan han drog. Och Paulus, han är så engagerad i Onesimus att han är villig att casha upp ur egen ficka. Ta de här pengarna. Gör upp din skuld. Kristus har tagit all din synd på sig. Din synd är förlåten. Skuldbrevet är rivet och den verkligheten blir liksom konkret för Paulus. Han ger ifrån sig sina pengar. Vi anar en begynnande sakralisering i Sverige. Det fick vi höra i torsdags Vi hade regiondag med pingstpastor och så hade vi besök av Magnus Hagevi som är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han har forskat på svenskar och religion. Och han kan se en tydlig förändring i vår tro och vår förhållande till tro och religion efter pandemin. Han var sugen på 2025 års siffror för han tror att det håller i sig. Det är ingen revolution, men det är en tydlig trend. Vi går till kyrkan mer, vi ber mer, vi förhåller oss mer positiva till religiösa aspekter. Och vi märker det i våran gemenskap att människor kommer till oss, googlar upp oss, dyker in på alfakurser och bönemöten och gudstjänster och undrar vad är det här som händer? På ett sätt som jag aldrig har varit med om tidigare i vart fall. Och då tänker jag så här, hur ska vi härbärgera alla nyfikna människor i våra kyrkor? Jag tror att vi behöver ta Paulus till vårt föredöme. Kanske ska vi lägga mer tid på någon som är nyfiken på tron. Och göra någonting annat lite mindre. Jag tror att det behöver födas andliga fäder och mödrar i vår gemenskap. Idag är det vi i pastorsteamet som har dopsamtal. Men jag har gjort en liten enkel kalkyl för mig själv. Om vi skulle döpa, låt säga, 10 i veckan. Eller 20. Ja, det är väl lite för många, tänker ni. 20 i veckan. Jo, det är många. Men låt säga att vi skulle få uppleva en riktig folkväckelse. Ja, men då räcker ju inte. Det kan inte vi göra i teamet. Det måste ju ni göra. Och alla människor som behöver vägledas i tron, som öppnar sin bibel för första gången och undrar vad i all sin dag står det här? Hur ska jag förstå det här? Jag är ledsen, du kan inte skövla dem på mig eller Camilla eller Jenny eller Thomas. Ja, vi kan ta hand om 4, det lovar jag. De 4 första. Men sen måste vi hjälpas åt med detta. Och då tror jag att Gud kan föda människor i ditt liv. Paulus använder ju den bilden. Jag har fött honom i min fångenskap. Att Gud kopplar hjärtan till hjärtan. Att någon kommer i din väg på kyrktorget eller i någon verksamhet som vi har i värdgruppen eller någon annanstans så kommer en människa i din väg och det bara kläcker till ditt hjärta och tänker den här personen ska jag engagera mig. Jag ska hjälpa honom eller henne. Nu är ju vi liksom vi är ju ett superindividualistiskt land. Och jag känner själv faktiskt emellanåt att jag lider av individualismens idéer. Alltså jag vill inte tränga mig på. Och vi har i frikyrkan emellanåt ägnat oss åt något så otrevligt som social kontroll. Ni vet, vi har haft koll på vem som bor sambo och så har vi haft synpunkter på vem som gör det. Och så har vi haft synpunkter på någon som vi såg min son höll på sådär. Ja, så ska vi inte göra. Och så har vi liksom haft en otrevlig kontroll på varandra. Ibland, inte här. Möjligtvis för länge sedan. Men ni vet, det där, vi som är uppvuxna i detta kan ibland veta och känna att den där gemenskapen ibland kantrar lite. Och sen har jag själv tänkt sådär, det där vill jag inte vara en del av. Jag vill liksom inte kontrollera andra människor. Men det är en väldig skillnad på att kontrollera och vägleda och hålla om. Och det är en väldig skillnad att göra det med någon som Gud faktiskt har sänt mig till. Det har jag klackt till i mitt hjärta och känner här en människa som jag tycker om. Och den människan känner att jag tycker om honom och han tycker om mig. Då blir ju samtalen naturliga. Och det där tror jag att vi måste få se mycket mer av i vår tid. Paulus skriver om det här han använder ett uttryck. Jag ska bara se så jag får mina papper här. Nej, jag struntar det. Jag tror att vi behöver förbereda oss på en skördetid. Och då kan ingen organisation i världen härbärgera det Gud vill göra. Och jag har kommit på mig själv med några tankar i det sista. Det ena är att jag tror att Gud sänder en sån skörd som vi är beredda att ta hand om. Jag tror det. På riktigt. Gud sänder en så pass stor skörd som vi är beredda att ta hand om. Och just nu så tror jag att Gud prövar vår gemenskap. Med någon här och någon där. För Gud har omsorg om en människors sökande. Och Gud leder människor varsamt. Placerar dem i vår gemenskap. Och så ser han vad som händer. Och händer ingenting så tror jag att Gud leder de människorna vidare. Sitt namn till ära. Och därför tror jag att vi måste vara beredda på att ta emot det Gud vill göra i vår tid. Och sen har jag kommit på mig själv att be en bön allt oftare. När jag ser de här vårtecknena, när jag hör om hur det är i vårt land, när jag ser siffrorna, vågar och börjar tro på att en sakralisering har börjat istället för en sekularisering. Så ber jag Gud, jag vill vara med om det. Jag vill vara med. Jag vill vara en del av det där. Jag vill ha tid. Jag vill ha ork. Jag vill skapa rum. Låt inte detta gå förbi mig. Jag vill vara en del av det du gör. Det finns inget roligare än att vara med och lyssna och se på det Gud gör i andra människors liv. Det är en sån uppmuntran för mig som är en sån där gammelkristen som har varit med jämt. Att höra nya, fräscha tankar, idéer, upptäcka den där första kärleken och känna att det där vill jag också ha. Ska vi resa oss upp? Vi är ett hoppets folk, hörrni. Vi har ett hoppets budskap. Vi har ett hopp om förändring, om förvandling. Vi har ett hopp om en ny framtid, en ny morgondag. Vårt hopp är förankrat i Jesu återkomst. Men vi vet att Gud kan gripa in med sitt rike här och nu. Det hände i Onesimos liv. Det har hänt i mitt liv. Det har hänt i mängder av människors liv. Och det kommer att hända. Och på det sättet förvandlar vi vårt samhälle. Evangeliet förvandlar vårt samhälle. Och så finns det en frihet. En inre frihet. Som spränger alla gränser. Som trotsar allt som vill tynga ner dig och som vill kuva dig som människa. Det finns en inre frihet som trotsar allt det där. Och någonting håller på att hända i vårt land. Och vi behöver vara med. Jag vill vara med. Vi ber. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Vi tackar dig för att vi får lyssna på såna här gamla berättelser om saker du har gjort i den tidiga församlingen, i den första kyrkan, Herre. Och nu tackar vi dig för vad du håller på att göra i vårt land. Vi tackar dig för vad du håller på att göra i vår stad, Herre. Och vi vill vara med, Herre. Hjälp oss att omprioritera våra agendor. Hjälp oss att hitta nya verksamheter. Hjälp oss att jobba på nya sätt. Hjälp oss att lägga undan det som är oviktigt och ägna oss åt det som är viktigt, Herre Jesus Kristus. Hjälp oss att förbereda större dopförrättningar, Herre. Hjälp oss att förbereda större gudstjänster, fler gudstjänster, Herre. Hjälp oss att tro på en större och en bättre morgondag för ditt rike och för din församling, Herre Jesus Kristus. Vi ber för varenda människa som söker sig till oss. Varenda människa som i sin jakt efter dig, Gud, googlar och hamnar här hos oss, Herre Jesus Kristus. Hjälp oss att ta hand om varandra, Herre. Och jag ber särskilt för den människa som känner just nu att mitt liv är felat. Jag har vandrat fel väg. Jag har fattat fel beslut. Herre, jag ber att den personen skulle få uppleva förlåtelsens kram i vår gemenskap. Förlåtelsens omsorg mitt i vår gemenskap, Herre Jesus Kristus. Återupprättade relationer, Herre. Tack att du kan göra det, Jesus Kristus. Amen, amen, amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.